Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Ida som träffade en narcissist när hon åkte på en utbytesstudentresa. Och där finns också avsnittet om Frida som berättar om en relation hon hade med en psykopat som söndermanipulerade hennes dotter. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Hon kunde inte sova på kvällarna och jag var väldigt trött i och med att jag var hemma med dem så mycket själv. Så att då när han kom hem från en resa så kunde jag säga till honom, snälla, kan du ta vår dotter nu? För jag orkar inte. För hon hade alltid svårt att sova på kvällarna. Och då kunde det vara så att han bara gick in till henne. Och så stänger dörren och sen hör jag ett tumult där inne. Alltså det låter som att det är ett övergrepp som pågår och att hon kämpar för sitt liv.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Isabelle. Välkommen hit. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Jag är en kvinna i 50-årsåldern som är levnadsglad, stark, positiv, bor på landet idag i ett hus. Mitt egna hus tillsammans med mina barn som är tonåringar. Jag var uppvuxen på landet också. Där tyvärr min pappa valde att ta sitt liv i tidig ålder. Jag var bara 10 år gammal. Och min bror var 6 år. Jag stod väldigt nära min pappa innan han gjorde så här. Och min mamma är väldigt dominant och kan, vad jag har förstått nu i vuxen ålder, har narcissistiska drag. För att hon kan vara väldigt, låta väldigt nedlåtande, vara förnedrande, kränker. Ja, det har inte varit lätt att växa upp med henne. Och hon började dricka stora mängder alkohol och det gjorde ju då att jag fick ta hand om min bror från väldigt tidig ålder. Och mörkade då hennes alkoholdrickande och hennes sätt att vara. Så att jag valde väl vid 17 års ålder att flytta hemifrån och jobba och stå på egna ben.
Den här uppväxten har ju sen kommit att påverka ditt framtida liv därifrån. Och det här är lite av anledningen du är med här i podden. Hur kommer det sig att du vill vara med här idag?
När jag såg dig på TV4 var det, tror jag, och gjorde reklam för den här podden tillsammans med Mikael Larsen, så kände jag så här, äntligen så är det en podd som jag brinner för, kan man väl säga. Jag har mycket erfarenhet inom det området och ville så gärna, eller jag har gått och väntat på sånt här tillfälle att få berätta min historia. Och också faktiskt mycket för min egen skull att få ett avslut en gång för alla och avsluta det här kapitlet och försöka lägga det här åt sidan och få börja leva ett liv som jag känner att jag är värd utan kränkningar och våld, helt enkelt.
Hur träffade du den här mannen som också är pappa till barnen?
Jag träffade honom år 1998. Jag jobbade då som sångerska. Och han var en person i publiken då. Det var på det sättet vi träffades första gången. Men det tog ungefär ett år innan jag började fatta tycke för honom. Han var inte den typen som jag föll för som man. Jag har väl alltid fallit för... Jag har inte satt så stort värde på mig själv från min egen uppväxt. Så att jag har väl valt lite sådär halvknäppa killar. Men de har inte utgett sig för att vara någonting annat heller. Så att jag visste ju vad jag fick. Men den här mannen som jag träffade var helt annorlunda. Lite småtöntig i min värld. Lite svärmorsdröm. Så det tog ett tag innan jag faktiskt började se honom och tycka att han var jättebra.
Du får kontakt med honom där igen sen efter ett år, sa du?
Ja, eller han uppvaktade mig ett år efter. Men jag släppte inte in honom ordentligt i mitt liv förrän ett år senare. Och då gick det ju fort. Jag var jättekär, vi blev jättekära. Vi flyttade ihop väldigt snabbt.
Hur skulle du beskriva ditt intryck av honom?
Mitt intryck av honom var att han var trygg, stabil, omtänksam, snäll, ordning och reda. Det var det intrycket jag fick.
Och din omgivning, fick de också träffa honom?
Ja, jag var ju inte som sagt var helt säker på att jag var beredd att släppa in honom. Men folk runt omkring mig sa till mig att herregud, det här måste du ju ta tillvara på. Du kan bara inte låta honom passera för han verkar så himla bra. Så att, det kändes helt rätt att fortsätta träffa honom.
Om vi tar den här första tiden i er relation. Du sa att det gick ganska snabbt.
Ja, den första tiden. Vi flyttade ihop som sagt var ganska omgående i min lägenhet som jag bodde i. Och den första tiden var mycket kärlek, mycket romantik. Han fick mig att känna mig så värdefull och vacker. Och de första 3 åren var jättebra. Och jag såg ingenting annat än den personen som jag först träffade. Alltså snäll och rar och omtänksam och allt det här.
Den här tiden när ni fick barn, var det ungefär 3 år, om vi säger från och med att ni träffas och gifter er, hur många år har det gått däremellan ungefär tills ni får barn?
Jag var 28 och han var 24 år när vi träffades.
Och sen gifte ni er och fick barn några år senare?
Ja, ett par år senare. Jag kommer ihåg den tiden som den absolut lyckligaste i mitt liv. För jag var så lycklig att jag äntligen kunde få den här familjen som jag själv aldrig fick uppleva som barn. Så att det betydde så mycket för mig att få göra rätt fast på mitt sätt. Och att mina barn skulle få en fin och trygg uppväxt med mycket kärlek.
Berätta lite om den här tiden när ni får barn och när hans beteende börjar vända.
Det gick ganska snabbt faktiskt för att han hade ju ett yrke som säljare och var ute och reste väldigt mycket. Han var bortrest väldigt, väldigt mycket under tiden som min dotter var liten. Jag kunde uppleva att när han var hemma så var han inte närvarande, alltså mentalt. Utan han var hela tiden någon annanstans och var inte speciellt intresserad av vare sig mig eller min dotter. Han ringde aldrig när han var bortrest och sådana saker utan han brydde sig liksom inte riktigt. Det kändes ju inte bra. Alltså jag gick ju omkring och undrade vad det var hans tankar var någonstans. För att jag kunde inte förstå att han inte var intresserad av att umgås med oss. 3 år senare så fick jag ju min son också. Och i och med det så jag sov väldigt dåligt. Jag hade ganska mycket sömnproblem i och med att han aldrig var hemma och jag aldrig fick någon avlastning direkt. Och det jag märkte det var att när han var hemma så satt han alltid med sin telefon i handen och höll på att smussla med den hela tiden. Han hade telefonen med sig konstant. Eller så satt han på nedervåningen då där vi hade vårt sovrum och en studio där vi kunde spela in sång. Så satt han alltid framför datorn. Så att telefonen, datorn, det var liksom det som uppehöll honom när han var hemma.
Då måste också eran
den här goda tiden eller som ni hade i början där med mer passion och den här kärleken. Den tinade väl av också ganska mycket där?
Det gjorde den. Alltså han visade ju som sagt var mindre och mindre intresse för mig och barnen och jag började bli ifrågasättande och började försöka, eller jag började ställa krav på honom helt enkelt. För jag var ju en stark person när jag träffade honom. Jag började ställa krav på honom att han var tvungen att skära ner på sitt jobb och vara mer hemma med oss. I och med det så kunde han vid ett tillfälle slå sönder badrummet där vi bodde. Och det var ju jättechockat att han bara kunde gå lös på den. Det var någonting som jag reagerade på. Första gången som jag fick ett slag av honom, då var min dotter nyfödd. Då var det väl också när vi hade bråkat om någonting. För det började bli mer och mer bråk under tiden när barnen var små och han inte var hemma så mycket. Så bråkade vi, så höll jag min dotter i famnen och så vände jag mig om. Och jag känner bara att jag får en smäll rakt i bakhuvudet och tappar balansen. Och jag började ju gråta och min dotter började gråta. Och han satte sig ner på knä och grät han också och bad om ursäkt. Och förlåt, 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 det här ska aldrig hända igen, förlåt. Och det hände inte mig igen förrän 7 år senare. Så det är ändå ganska lång tid.
När du fick de här första slagen och det här började, alltså, vad tänkte du då? Tänkte du jag kan stanna med det här?
Alltså jag trodde ju på riktigt att det inte skulle hända igen i och med att han kunde visa sån ånger där och då och kände att det här var nog bara ett misstag, att jag pressade väl honom för hårt sådär. Och i och med den här tiden så började han ju nedvärdera mig ganska mycket också. Jag hade ju anförtrott honom hela mitt liv och det jag har mått dåligt över, min mor och min pappa som tog livet av, så har jag haft lite sömnproblem och så hela tiden. Men jag berättade det för honom, men han började ju använda det emot mig i ett antal år och vände tillbaka allting så att jag kände mig som att han var offret och jag var förövaren på något vis. Ja, det var jättejobbigt.
Du sa att det var 7 år där mellan första gången han slog dig och nästa. Hur såg relationen ut under de här 7 åren framåt? Var det mycket psykisk misshandel då?
Det var i och med att han förnedrade mig genom att mina vänner som jag hade omkring mig då, de var ju ingenting värda. Min familj som har kommit ifrån var ju så tragisk och så pinsamt att ha en sån mor som är alkoholiserad och självmordsbenägenhet. Alltså han vände ju allt det här emot mig som sagt var. Så det var ju kränkande och förnedrande. Och det som också kom fram under den här tiden, i och med att det här smusslandet som han höll på med och smygandet hela tiden, jag höll på att bli tokig på det. Och att jag förstod inte, varför ringer du inte när du är bortrest och frågar hur vi har det, hur vi mår. Han kunde ju vara borta i en vecka i sträck ibland. Så det var jag ju förvånad över och bekymrad över. Men det kom ju då en dag. För att jag började ju leta och söka efter information för att jag kände att han håller på med någonting. Och då hittade jag sms ifrån en okänd kvinna i hans mobil där allting bara anspelade sig om sex och ingenting annat. Och datorn som vi hade gemensamt egentligen hittade jag så mycket porr som låg alltså ihopblandat med våra familjebilder när barnen var små och när vi gifte oss och allt där. Så att för mig var det bara som en chock och en jädra röra på vem är mannen som jag är gift med egentligen? Alltså vem är han? Och självklart så konfronterar jag ju honom med allt det här, för hela mitt liv rasar ju samman. Och den här fina, omtänksamma mannen som jag träffade, var tog han väg? Och när kommer den här snälla personen komma tillbaka? Men han kom aldrig tillbaka, utan det var 3 år som han då spelade sitt spel, förmodar jag. Och sen så kom hans rätta sida fram som var där för att stanna.
när du konfronterade honom, hur reagerade han den gången?
Han säger att, eller sa att det här är mäns behov. Vadå? Du är ju alltid trött och du är ju alltid har sömnproblem för att barnen är små. Det här är mäns behov. Jag har rätt att få göra så här. Men när jag konfronterar honom att det är väldigt kränkande och förnedrande mot mig att göra de här sakerna, så han tyckte inte att det var något konstigt alls. Han tyckte han hade sin fulla rätt att göra det. Och det gick ju så långt så att han struntade i fullständigt i vad jag sa. Så allting inom mig började ju bara bli ett kaos. För jag kände att han visade ju ingen respekt för mig överhuvudtaget, och inte för barnen heller som jag på det här sättet. Så det gick ju så långt med hans sexmissbruk så att han kunde ju liksom sitta nere vid sin dator och titta på den här snusket i min värld då, medan jag och barnen satt upp och tittade på Bolibompa en vanlig vardagskväll.
Kan du berätta lite mer om dina barn och vad de fick utstå?
Ja, min stackars dotter, hon är väl den som har varit mest utsatt från honom. Hon var ju också otrygg som liten och hon kunde inte sova på kvällarna. Och jag var väldigt trött i och med att jag var hemma med dem så mycket själv. Så att då när han kom hem från en resa så kunde jag säga till honom, snälla, snälla, kan du ta vår dotter nu? För jag orkar inte. För hon hade alltid svårt att sova på kvällarna. Och då kunde det vara så att han bara gick in till henne. Och så stänger dörren och sen hör jag ett tumult där inne. Alltså det låter som att det är ett övergrepp som pågår och att hon kämpar för sitt liv och skriker. Så att jag blir alldeles iskall inombords och springer ju in och frågar vad han håller på med. Hade du inte haft den här tonen, Isabel, så hade det här aldrig hänt. Det är ju på grund av dig som jag blir tvungen att göra så här. Det är på grund av dig som det här behöver hända. För hade du inte sagt som du gjorde så hade jag inte gjort något. Alltså det var ungefär så som det började. Så att det började ju accelerera. Alltså i stort sett nästan direkt efter de här 3 åren. Och min dotter som sagt var ju väldigt liten när han började gå på henne. Och det här fortsatte till och från när hon inte kunde sova eller om hon sa ifrån på ett sätt som inte han tyckte om, så kunde han ta hela hennes kropp och slänga in henne i väggen med full kraft så att hon fick både hjärnskakning och röda armar. Och det gick så fort. Det gick så fort så att jag hann liksom inte ens reagerade. Det var bara pang och så hade det hänt. Så att det slutade alltid med att jag fick sitta inne hos henne och trösta henne i timmar efter varje gång att pappa får inte göra så här, men ändå hade jag inte styrkan att gå därifrån där och då. Så gjorde han mot henne, och sen hörde ju hon också alla misshandelstillfällen som han gjorde mot mig, och det var ju oftast på kvällen och vi var på nedervåningen och hon på övervåningen, så att hon hörde ju alla övergrepp som pågick också mot mig, och det är ju också otroligt jobbigt för ett barn att uppleva det.
Kände du den här känslan att du ändå vill skydda din dotter och dina barn, men du menar på att du inte kunde lämna honom?
Han, i och med att han hade börjat att den psykiska misshandeln i form att jag var inte värd någonting. Du är alltså patetisk, du är från en patetisk familj. Det är på grund av dig som jag gör de här sakerna. Jag har rätt att titta på porr hur mycket jag vill. Alltså du vet, mina gränser hade ju börjat och det fanns ju snart inga gränser.
Slagen kom efter 7 år igen. Kan du berätta mer om den här fysiska misshandeln som också riktade sig mot dig här?
Det var ju då när jag konfronterade honom med det här. Jag kommer ihåg att vi gick i terapi då också, parterapi, på grund av hans sexmissbruk. Att jag ville få ett stopp på det här. Men då kunde han sitta och vara jättenervärderande till exempel både mot mig och terapeuten som satt där. Att ni förstår ju inte vad det här handlar om. Jag är ju man, jag har ju behov. Alltså du vet, så. Då kunde vi kanske efter ett sånt tillfälle, då var jag i upplösningstillstånd när vi kommer hem och skriker på honom att jag tycker han är så fruktansvärt patetisk som man och pappa och bete sig på det här sättet. Då kunde det liksom smälla till. Och det han gjorde då, det han mestadels gjorde, det var att han höll i mitt huvud och så tog han liksom och kastade ner hela kroppen i golvet. Om och om och om igen, så att jag till slut inte kunde resa på mig. För det första så var det ju sån knyck i nacken, så att ibland så tuppade jag av, alltså svimmade av knycket, att det blev så hård smäll. Och det resulterade också i att jag hade ju svårt att tugga och äta efter de här tillfällena. Ibland så satt han gränslö över mig och låste armarna och tryckte in fingrar och tummar, alltså med all kraft, in i ansiktet på mig. Så att jag fick ju som stora blåtiror och blodutgjutelser och ibland fläskläpp och jag var blå, alltså blå överallt, och det kunde hålla i sig kanske en vecka, två veckor innan det var helt borta. Och oftast väldigt, väldigt huvudvärk. Han gick alltid på huvud och överkropp. Det var liksom det som var hans grej. Jag vet inte om det var att han ville förstöra mitt utseende eller vad det kan vara, men det var alltid så han gick på mig. Alltså det eskalerar ju på slutet, det gjorde ju. De två sista åren så eskalerar det, till slut så börjar han bli klantig så att det börjar synas ordentligt. Innan tycker jag, precis när det började, så var det mest inuti, alltså att jag hade problem att tugga och äta, men då var jag kanske inte, hade jag inte blåtiror, så då kunde jag ändå dölja det. Men i och med det här så började jag isolera mig mer och mer. Alltså jag skötte jobbet, jag jobbade heltid då, hämtade barn ifrån dagis och skola varje dag, lagade mat varje dag, handlade varje dag, gjorde allting som en robot. Fast jag gick ju som i töcken av bara ångest och oro konstant. Men jag isolerade mig mer och mer, det gjorde jag. Och jag hade väl egentligen bara en person i min bekantskapskrets som visste lite grann vad som hände. Men jag berättade, och jag tror inte hon förstod hur illa det var, för hon och jag är jättenära vänner idag också. Och hon lyssnade mycket på mig, och jag kunde åka till henne ibland en helg och både grina och gråta, skratta. Alltså, så att hon var väl en ventil för mig i alla fall, att jag hade henne på sidan om. Men hon var den enda jag hade.
Gav hon dig råd att du skulle lämna och försöka lämna?
Nej, tyvärr inte. Men hon gjorde mycket annat som hjälpte mig ändå. Hon kanske inte var så handlingskraftig, alltså där och då.
Jag tänker också lite kort din relation med dina barn. Och du har två barn. Hur reagerade de på det de fick se sin mamma utstå?
Alltså jag tror att som barn, om jag tittar på mig själv som barn som levde med kränkningar och förnedring, så är man så himla lojal mot båda sina föräldrar och är väldigt förlåtande och stänger av sina egna känslor, alltså stänger locket på för att inte känna så mycket. Så min dotter satt ju uppe hela nätterna och ritade, målade, så att det var hennes sätt. För jag var så inne i mitt eget töcken, så att jag såg inte, jag förstod inte att hon hörde och såg allt. Men jag såg hur trött hon var på morgonen, hon var alldeles rödblå under ögonen, så att hon sov ingenting under den här tiden. Och ändå gick hon också till skolan, så det var ju två stycken riktiga överlevare där hemma. Han kunde frysa ut mig i veckor utan att prata med mig. Så att jag var bara som en person som bodde i huset, men jag fanns inte i hans ögon. Och det var också otroligt jobbigt. Att man är så betydelselös att han inte ens kan ge mig en blick på typ två veckor. Det kändes verkligen som att man gick som en robot konstant. Och hans snällhet var i stort sett, fanns ju aldrig.
Kom det fortfarande någon gång ibland och det var lite bättre än fruktansvärt dåligt?
Ja, självklart så var det väl inte. Alltså det här är ju då när jag beskriver det, när det är som värst. Självklart så var det ju lugnt däremellan. Och vi kunde skratta och sådana saker. Så det var ju inte bara elände konstant i alla de här åren. Då hade jag ju inte klarat av att stanna. För jag hoppades ju hela tiden fortfarande på att den här snälla, gulliga killen som jag träffade skulle komma tillbaka. Det var ju han jag väntade på. Det var ju han jag blev kär i. Inte den här andra iskalla typen.
Skulle du kunna berätta lite om hur det sen löste upp sig att ni faktiskt avbröt?
Vid det här läget så var jag så pass under isen så att mitt självförtroende var ju väldigt, väldigt dåligt. Alltså jag trodde inte på mig själv överhuvudtaget och kände mig helt värdelös som människa och tillförde egentligen ingen någonting. Jag började ett nytt jobb och jag trivdes jättebra där. Och jag träffade en tjej där som... jag började anförtro. För att grejen var att de på mitt jobb tyckte alltid att Isabelle är så himla trevlig och social och skrattar och supermysig. Och sen kommer det vissa perioder när hon bara stänger in sig på rummet och pratar inte med någon. Hon äter inte lunch. Hon är bara tyst och håller sig undan och gör för sig själv. Så de, någonstans så kände väl de att någonting stämmer inte riktigt. Att det kunde pendla så. Och vid de här tillfällena då när jag hade fått stryk så hade jag ju svårt att äta. Jag satt ju och hade hjärnskakning på jobbet och höll mig borta. Och min kollega noterade det här. Så att hon, när vi var ute på vår lunchpromenad så började jag sakta berätta lite vad som hände hemma hos oss. Och då sa men så här kan du ju inte ha det. Alltså det får ju inte, nej men det här är inte okej. Nej men alltså det kommer gå över, han ångrar sig jättemycket, det kommer inte att hända igen. Så att det var nog på grund av mig som det blev, jag skulle inte ha svarat emot honom, annars hade det inte hänt, du vet, jag försvarade honom. Men sen så hände då den sista misshandeln som han utsatte mig för, det var i december. Men då i alla fall så gick han på mig i badrummet och det var en fredagkväll. Så att han gick på mig så hårt i badrummet så att jag och började slarva med hur han tog i och slog mig. Så att jag fick en ordentlig alltså blåtira och hjärnskakning och fläskläpp och blå över hela halsen, blå över hela armarna. Och jag flydde. Alltid när han hade utsatt mig för de här sakerna så flydde jag alltid. För att när jag försökte få honom att förstå att du får inte göra så här mot mig, då skrattade han som han brydde sig inte. Alltså vadå? Jag får väl göra vad jag vill. Så att då flydde jag för att jag visste inte vad jag skulle göra med mig själv. För att jag kände mig helt... alltså det var kaos i hela kroppen. Man går på sånt adrenalin för jag sov verkligen ingenting den här tiden. Jag var vaken hela nätterna precis som min dotter. Så jag flydde därifrån till en lägenhet i stan. Och så kontaktade jag faktiskt min mamma. Så hennes man kom och hämtade mig. Så bodde jag hos henne en natt. Men ville bara hem. För jag hade sån ångest i hela kroppen. Så att min man då, eller ja, barnens pappa, kommer och hämtar mig dagen efter där jag är. Först när han ser mig så börjar han att gråta. Alltså bara sätter sig ner och gråter. Och förlåt, vad har jag gjort? Så när vi sätter oss i bilen på vägen hem så är det precis som att hela han vänder. Då kommer den här iskalla, elaka, alltså på riktigt, Isabelle. Alltså, vet du hur orolig jag och mina barn är för ditt beteende? Alltså, han vänder precis som att ingenting av det han hade utsatt mig var någonting. Och jag grät i bilen hem och sa att hur ska jag kunna gå till jobbet på måndag för jag ser inte klok ut. Det vill bara sminka över. Hur svårt kan det vara? Det vill fan bara sminka över. Så att så betedde han sig. Men under tiden jag var hos min mamma så ringde jag till min kollega för att berätta för henne att jag kan inte komma till jobbet på måndag för jag ser inte klok ut. Och då reagerade hon på alla åtta och sa nej, det här funkar inte längre. Nej, vi måste få ett slut på det här. Och då hade vi människor på mitt jobb som hade jobbat faktiskt som polis tidigare just med familjevåld. Så hon tvingade mig att ringa till honom. Och det var ju jättehemskt och pinsamt för mig att göra det. Och skäms gör man ju som 17 för man tar ju på sig all skuld själv. Men då sa han till mig att du får inte åka hem. Du får inte åka hem för det här kommer bara eskalera och det kommer inte sluta bra. Så nu gör du som jag säger. Nej, jag ska hem. Sen kom jag hem Min man brydde sig ju inte ett skit, utan han sa bara att jag skulle sminka över mig tills jag skulle träffa barnen för att inte de skulle se något. Men under den tiden så hämtade mina kollegor mig med bil och tvingade mig därifrån. Och så fick jag lämna barnen då. Och så bodde jag hos min kollega i en vecka och gick faktiskt till jobbet på tisdagen. Och de fick ju en chock, alltså allihopa. Och hur som haver i alla fall, så hjälpte min kollega som jag hade, som jag är jättebra vän med idag också, följde mig till polisen och så gick jag och polisanmälde det här. Och när jag satt i polisförhöret så vet jag att jag kände mig som en stor bov som satt där och anklagade min man. För det var ju ändå på grund av mig som allt det här hände. Så att det var så jag tänkte. Och hade aldrig kunnat tro att det skulle få såna konsekvenser som det fick.
Vad hände sen?
Han blev anhållen i sin frånvaro. Jag fick inte ha kontakt med vare sig min man eller mina barn, vilket var hemskt. Han skrev ju bara, kom hem, förlåt, förlåt, vi måste reda ut det här, förlåt, förlåt. Och nästa sekund, alltså vad håller du på med? Ska du verkligen skita i barnen? Ska du strunta i barnen, Isabel? Så att han pendlar hela tiden fram och tillbaka. Och min dotter ringde mig hela tiden, vad är du mamma? Alltså det var så fruktansvärt att inte ha kontakt med dem.
Jag förstår inte helt hur det kommer sig att du inte fick ha kontakt med barnen. Var det för att du var på en annan skyddad plats?
Ja, exakt. För att de hade nämligen bestämt att socialjouren skulle då... Vi hade bestämt ett datum, så att jag åkte till socialjouren. Och då skulle de åka samtidigt som polisen skulle hämta min man. För att jag skulle slippa träffa honom. Och för att mina barn... Att det ska gå så lugnt till som möjligt för barnen. Usch, nu blev jag så här lite rörd. Men det går över. Ja, men hur som haver i alla fall så... Fick han åka till häktet då och sitta där i 6 veckor. Och det här var precis innan jul. Så att han fick sitta där i 6 veckor i väntan på rättegång för att de skulle bli klar med alla vittnesmål och utredningar och sådär. Så det var en fruktansvärd jul. Alltså det var helt hemskt. Och jag tänkte hela tiden på att nu äntligen måste han väl ändå förstå vad han har utsatt mig och våra barn för. Alltså nu måste han verkligen komma till insikt. Så jag nästan längtade till det här scenariet, även om jag var jättenervös att träffa honom i rättegången sen. Så att det var så jag lämnade honom. Och det var ju väldigt mycket på grund av mina kollegor, för jag hade aldrig klarat att lämna honom själv.
Nu när du berättar det här och tänker tillbaks dels på dina kollegor, vad känner du liksom inför hela den här situationen och händelsen? Hur känns det att berätta om det nu?
Alltså det känns ju så fruktansvärt, för att man har ju backat. Alltså det känns ungefär som att det har hänt en annan person. Det här är inte mitt liv vi pratar om. Det här är någon annans liv. Alltså det kändes som att jag var med i en hemsk film när allt det här pågick. Jag kunde inte förstå att vi var utsatta för det här. Och jag kunde fortfarande inte förstå att det var misshandel han hade utsatt oss för. För jag tog på mig hela skulden själv. Och jag kände mig som en hemsk mamma som inte kunde försvara barnen och som svarade emot min man. Alltså jag tog på mig precis allt för det här. Och dessutom så hade jag ju heller inga att ventilera det med, för jag försökte ventilera det med våra gemensamma vänner som vi ändå hade parmiddagar med och sådär. Men det var ju hans vänner från början, eller vänner som vi lärt känna när vi flyttade där vi bodde. Och jag fick ju inget som helst stöd ifrån dem heller. Så att jag kände ju mig så fruktansvärt ensam i den här situationen. Men just det här med anmälningarna, så kände jag ju att så länge när polisen var inkopplad, socialjouren var inkopplad, min advokat var inkopplad, då har man ändå väldigt mycket människor omkring sig och känner sig skyddad. Så det måste jag ändå säga, att där och då så fick jag otroligt mycket stöd ifrån alla de här instanserna.
Dömdes han sen?
Han blev dömd för 4 fall av misshandel och 5 fall av ofredande av normalgraden. Och det var det som jag kunde bevisa. För det här är så svårt att bevisa när det är så många år tillbaka i tiden. Men jag hade faktiskt börjat gå till läkaren för att jag varit orolig ibland att käken hade gått sönder på mig och att jag inte kunde tugga och sådana saker. Så att jag hade i alla fall dokumenterat 4 av de här misshandelstillfällena, även om det hände ju var tredje vecka i slutet, från 2008 fram till 2010, så det var ju ofta. Men han blev i alla fall dömd för det. Och han fick villkorlig dom. Om fängelse skulle ha blivit en påföljd så hade det blivit sammanlagt 1,5 år. Men han fick villkorlig dom och fick inte återgå i någon form av brott inom ett halvår. Eller en 3-årsperiod, jag kommer inte ihåg. Men det var i alla fall en period. Så han fick betala skadestånd till mig och samhällstjänst. Och så från den dagen rättegången var över så kliver han rakt ut i det fria. Självklart tar kontakt med alla våra gemensamma vänner, grannar, alla som bor där vi bor tar han kontakt med.
Du beskrev att den här tiden är den absolut värsta tiden när ni har brutit, du har lämnat och den ska du få berätta om.
Nej, det var en hemsk tid. För det första så hade jag ju kvarsittande rätt på lägenheten där vi bodde så han fick inte komma dit. Så att jag sålde lägenheten och delade upp det mellan oss två och packade allt och köpte ett hus där jag bor nu på landet. Men under den här tiden så han träffade en ny kvinna i stort sett på en gång. Jag tror att säkert hade han henne redan innan ens vi hade gått igenom allt det här. Han hade en ny kvinna som han flyttade ihop med direkt i stort sett. Men det var ju inte så förvånad över för att han, ja, det har han haft hela tiden nya kvinnor vid sin sida. Han har ju väldigt lätt för det. Men under den här tiden då så, barnen bor just mig just där och då på heltid och jag ansöker ju självklart om, jag söker ju om ensam vårdnad. För det skulle jag säga när vi var på rättegången, det har jag ju inte berättat om, själva rättegången. Jag trodde ju att jag skulle få se en ångestfylld man komma ut. Och att han skulle förstå vad han verkligen har gjort. Men istället så kommer han ut alltså lugn, förberedd och blicken som han gav mig, den var så full med hat så att det var nästan som att få en käftsmäll alltså i ansiktet. Det var nästan så att jag kände att alla slag jag har fått utstå var liksom ingenting jämfört med den blicken. Det var hemskt. Och han höll ju då som sagt var en monolog på rättegången om hur fruktansvärt jobbigt han har haft som har bott med mig, som har levt med mig med sömnproblem och självmordsproblematik. Och han tar egentligen upp hela mitt liv som jag har varit min uppväxt kan man väl säga. Och då, det var då som jag insåg att jag är gift med en väldigt, väldigt sjuk människa. Och han har nog aldrig överhuvudtaget älskat mig eller varit kär i mig ens en gång, utan det här, jag har bara varit en bricka i hans spel på något vis.
Hur var det att inse det?
Det var hemskt. Det var hemskt, jag känner mig grundlurad alltså. Riktigt, riktigt lurad. Så att jag har ju liksom bara varit en person för att han ska dölja sitt sexmissbruk och han var inte dugg intresserad av barn eller familj eller så, utan det var ju bara jättefint att ha en vacker fru där hemma som fixar allting och två fina barn. Så då kunde han ju dölja allt det hemska som finns inom honom. För att återgå till hur det var den här tiden när han kom ut efter rättegången. Dels tog han kontakt med alla våra gemensamma vänner och grannar och skola. Han ringde runt till allt och alla och berättade hur att Isabel är psykiskt sjuk och jag har haft det jättesvårt med henne under den här tiden. Hon dricker så mycket så att hon ramlar i trappen på fyllan och sånt. Jag har liksom aldrig rört henne, jag har aldrig krökt ett hårstrå på henne. Så att hon är psykiskt sjuk så att ni vet. Så det var vad han ringde runt till varenda en, vilket då resulterade i att folk där jag bodde började titta snett på mig. Så att efter att behöva genomgå allt det här med polisförhör, socialtjänst, rättegång, så började ju ett nytt helvete. Och jag kände mig ju ännu mer ensam, för nu har jag ingen polis bakom mig, ingen advokat bakom mig, inte socialen.
Är det så när han kom ut i det fria och hade, vad heter, avtjänat sitt straff? Eller vad
ja, det var ju sina 6 veckor där. Ja, och sen fick han samhällstjänst och skadestånd. Man är ändå fri och kan göra som man vill. Han satt ju inte bakom lås och bom. Det jag hade, det var ju socialtjänsten såklart, i och med att jag hade ansökt om ensamvårdnad. Så att det pågick ju en utredning med familjerätt och socialtjänst. Och det tar ungefär ett år innan man får igenom det här, så det är väldigt mycket samtal och man ska träffa alla inblandade och så. Och då kände jag ju också att jag måste ju jobba, för att jag måste ju ha råd att försörja mig och barnen och mitt hus. Så att det får ju inte hända någonting med mig, jag måste ju verkligen tjäna pengar också. Men man går ju som sagt på ett adrenalin, och han påverkade så många i sin omgivning som anmäler mig konstant till, som orosanmäler mig till socialen. Hans mamma gjorde det. Jag kunde få samtal mitt i natten av socialjouren att mina barn far illa. Och så måste jag förklara, försvara att han har precis kommit ut ifrån en rättegång där han har blivit dömd. Alltså att hålla på så här, det blir som terrorisering när vi är ju jättetrasiga efter allt det här. Och barnen mår ju jättedåligt över att pappa har gjort så här mot deras mamma och så. Så att så här höll det på. Det var väldigt mycket anmälningar. Men vi hade innan det här, jag hade ett interimistiskt beslut på ensamvårdnad. Det innebär att tillfälligt innan domen alltså träder i kraft, så har jag ensamvårdnad fram tills dess att de har kommit fram till att jag ska ha det. Men för den sakens skull så bodde fortfarande barnen varannan vecka hos sin pappa. Jag ville ju inte det, men det enda som pappan eller min exman propsade på, det var att han skulle träffa barnen. Jag saknar barnen. Det var hela tiden det. Barnen. Du kan inte, jag har min rätt att träffa dem. Det är min fullaste rätt. Han såg bara sina rättigheter, inte sina skyldigheter. Så att de träffade honom varannan vecka. Min dotter mådde fruktansvärt dåligt, för vad jag förstår så fortsatte han sitt sexmissbruk där hemma. Och så dessutom en ny kvinna innan ens våran skilsmässa hade gått igenom. Så det var jättetufft för både mina barn. Och sen var vi vid något tillfälle då som min son var jobbig. Och det här var alltså ett halvår senare efter domen mot mig. Då kommer jag till skolgården och ska hämta min son. Och så ser jag att han sitter med hängande huvud och har en blåtira. Och jag blev alldeles sådär, åh nej, det var ju precis så där som jag såg ut för ett halvår sedan. Så att jag förstod att någonting hade hänt. Men skolan har alltså inte reagerat. Då har han gått med den blåtiran i flera dagar utan att de har ringt till mig när de vet vad vi har gått igenom. Så att jag har varit så förbannad rent ut sagt, så jag springer upp till rektorn och frågar, vad fan håller ni på med? Hur kan ni inte kontakta mig när ni vet vad pappan har gjort mot hans mamma? Det här är ju inte klokt, så att jag rev upp allt. Tog hem min son. Min dotter säger att pappa har inte gjort någonting. Och jag såg direkt på henne att han visste, men de skyddade ju honom.
Hur agerade rektorn när du konfronterade honom?
Alltså, jag tycker både lärare och rektorer var så flata. De ville inte ens vara delaktiga i det här. De tyckte bara att jag var jobbig som kom in och gjorde en grej av det här. De flesta, måste jag säga, tog ett kliv tillbaka. Det var ingen som stod upp eller hjälpte oss på något sätt, upplevde jag. Utan folk blir rädda och tycker bara att det är jobbigt, vill inte vara med om det här. Så de sätter på sig skygglapparna.
Kunde det varit så att de också var rädda för den här pappan eller var manipulerad?
Ja, vad jag förstår så ringde han väldigt mycket till skolan. Så att det gjorde han. Han ringde väldigt mycket och pratade med dem. För att liksom rentvå sig själv på något vis. Så att de tyckte väl att det här var väldigt jobbigt. För han var ju väldigt på. Han var ju alltså, han är så stark i det han går in för. Så att det blir svårt att göra någon form av motstånd. Men hur som har vi i alla fall, så lyckades jag få ur min son efter ett par dagar vad som hade hänt, och han kunde redogöra exakt för hur det hade gått till. Och då visade det sig då att hans tjej var ju där hemma, och min son hade väl fört ett liv så att pappan tyckte att han var jobbig, för att han var arg för att pappa hade en ny tjej. Så att han var väl bångstyrig, ja, han var ju inte gammal, var han 6-7 år kanske han var. Så att då ligger han på golvet och skriker och för ett liv, och då hade pappan gått fram och trampat honom i ansiktet så att han fick en blåtira. Och jag kände ju då att mattan drogs undan för mig och kände att nu kommer hela processen börja en gång till. För jag anmälde ju det här direkt, jag ringde till polisen och pratade med dem. Och de sa ju ingen tvekan, han var ju anhållen direkt igen och fick åka in till häktet. Och satt där i 6 veckor till i väntan då på rättegång nummer 2 som den här gången skulle komma att handla om mina barn, det våldet som han utsatte dem för. Jag försökte berätta för socialen att min dotter var utsatt av pappan samtidigt som mig. Men de tog inte så mycket notis om det där och då, utan de var mest bara fokuserade på mig. Så att nu då så blev han ju då, den här gången så blev han ju då dömd för misshandel på min son. Men de ansåg att våldet mot min dotter var så pass ofta och grovt så att han blev dömd för grov fridskränkning på henne. Jag hade ju hoppats på att han skulle få fängelse den här gången i och med att han faktiskt föll i brott inom en 3-årsperiod ändå. Men det blev inte så, utan han fick villkorlig dom igen och betala ett skadestånd till mina barn och få samhällstjänst. Men så fick jag ju igenom ensam vårdnad i alla fall. Och i och med att han hade utsatt barnen för det här så fick ju han inte träffa barnen längre på egen hand. Utan han fick träffa dem varannan helg med en socialtant. Och så var det, så att barnen bodde hos mig på heltid länge. Men det som hände, det är ju som sagt var att han fortsätter att terrorisera. Alltså han ger inte upp om att jag ska ligga i dyn. Han ska bara knäcka mig. Det är liksom hela hans mission är att knäcka Isabelle.
Tänkte du när du hade lämnat honom, din första tanke, för det kan också många tro, att då är allting över, då kommer det bli bra?
Så var det ju då inte. Speciellt inte om man har barn. Jag tror säkert kanske att jag hade fått ett slut på det snabbare om vi inte hade barn. Men nu när vi har det så insåg jag att jag kommer få ha det så här fram tills barnen är myndiga. Men jag hade ju inte en aning om att han skulle gå all in. Jag hade hoppats på att han skulle släppa mig nu när han hade träffat nya kvinnor i sitt liv. Men det gjorde han inte. Han var fullt fokuserad på mig hela tiden. Och använde liksom barnen som ett vapen för att komma åt mig. Men det han gjorde vid ett tillfälle, det var ju att han levererade en dator hem som han påstod att min dotter skulle få. Jag litar inte på honom överhuvudtaget, så jag förstod ju att det kommer att finnas någonting på den här datorn som han vill att jag ska se. Så att jag gick igenom den för att inte min dotter skulle hitta det före mig. Men då hittade jag ju då en inspelning på en ljudfil efter de här två domarna som han har blivit dömd för. Och då sitter alltså hela vårt umgänge, tidigare umgänge som vi umgicks med, och pratar alltså så illa om mig, smutskastar mig något så fruktansvärt och säger att Isabelle är ju kapabel till vad som helst. Hon är så psykiskt sjuk så att hon slänger sig in i element och hittar på historier som att hennes man då har misshandlat henne. Han har ju aldrig ens rört barnen heller. Hon är ju sjuk, hon är ju en hemsk person. Och att sitta och höra det här, människor som jag har umgåtts med i flera år och han har blivit dömd. Alltså det var så fruktansvärt att behöva lyssna på det här, så jag kände mig helt alltså knäckt också efter det här. Men det var ju det som var hans tanke. Det här var ett sätt han gick tillväga på för att fortsätta sin psykiska misshandel eller terrorisering. Sen var ju det här konstanta att jag varit uppringd av socialen för att han fick folk att anmäla mig. Han gjorde det inte själv, utan han bad sina kvinnor eller sin mamma eller någon annan att göra de här anmälningarna. Och att han låg ju bara alltså, hemma och grät för att han saknade sina barn så mycket. Han kunde ju liksom gråta utan att, på beställning bara sådär.
Vad tror du syftet var med att hålla på och terrorisera dig fast det var slut, fast han hade nya kvinnor?
Jag tror att syftet är att han var inte klar med mig, för att han hade aldrig kunnat drömma om att jag till slut skulle resa på mig och anmäla. Han hade aldrig kunnat drömma om det. Jag hade sagt så många gånger att jag orkar inte mer, jag vill skiljas. Eller hur? Du kommer aldrig att lämna mig. Du kommer aldrig att lämna mig. Så han trodde, det var, han hade inte förväntat sig att jag skulle, och dessutom vinna alla de här striderna. Att han blev dömd på alla punkter samt förlorade vårdnaden. Jag reser mig, köper ett hus. Alltså det var inte så hans plan var.
Han såg det som ett stort nederlag och säkert också hämnd, tänker jag.
Mycket hämnd, för att hela hans fasad utåt sett hade ju rämnat i och med det här. Alltså allt det här har ju kommit fram. Sen att han har sina gelikar på sin sida. Skitsamma då, men jag menar, tingsrätten, polisen, socialtjänsten har ju faktiskt inte trott på honom överhuvudtaget. Så att de enda han har, det är ju sina egna gelikar som han umgås med.
Kan du förvånas över de här vännerna? För det var ju också dina vänner.
Helt chockad hur man kan gå så in och tro på en människa. Men det visar ju också hur duktig han är på att manipulera. Han får ju verkligen folk att tro på honom. Så att det var skrämmande. Och var ju fruktansvärt för mig. För jag, återigen, så är man så ensam i den situationen. Den utsatta situationen som man har. Och jag kämpar bara för mitt liv genom att försvara mig, förklara mig, ta hand om mina barn, jobba heltid. Jag kunde ju inte ens berätta på jobbet vad jag var tvungen att genomgå på när jag inte jobbade. Och två jätteotrygga barn. Alltså min dotter har ju mått dåligt under alla år med en enorm ångestproblematik, otrygg. Hon har inte kunnat vara utan mig. Jag har inte ens kunnat få gå till brevlådan utan att hon blir förtvivlad. Så att det har varit jättetufft. Och så ska man behöva höra det här dessutom.
Kände du någon gång att jag orkar inte, jag ger upp?
Hörru du, det har jag tänkt många gånger. Jag har tänkt så många gånger. Dels när jag levde med honom så vill jag inte leva längre. För att jag kände att jag har ju ändå ingenting att tillföra. Jag är ju ändå så värdelös som människa. Så att jag är ju inte ens en bra mamma längre. Så att jag, tanken har slagit mig, men jag skulle aldrig i mitt liv göra någonting åt det. Utan jag är ju som sagt var, jag har tagit en dag i taget. Imorgon är en ny dag. Idag orkar jag inte mer. Men imorgon är en ny dag. Det är bara att gå upp, gå till jobbet, ta hand om allt, besvara alla samtal, infinna sig på utredningar. Alltså det är bara att göra.
Kan du beskriva lite mer den här ensamheten som du kände, och hur var det att utstå det?
Alltså det var hemskt, för att jag kände ju inte att jag hade något stöd i... Alltså polisen var borta. Socialtjänsten ifrågasatte ju mig lika mycket som honom. Trots domar. Det som också hände, det var ju en sak som jag måste ta upp. För att han har ju träffat sin sista kvinna nu då. Och de har väl varit tillsammans kanske i ett par år. Och har köpt ett hus tillsammans. Men de var på en resa tillsammans med mina barn och hennes barn. Alltså hans nya familj då. Och efter den här resan så liksom tog hans terrorisering gentemot mig en helt ny fas. Alltså det kom med en ny kraft. Då när man äntligen trodde att nu har han väl äntligen lugnat ner sig. Men det visade sig då att hon anmäler mig till socialen. Och säger att hon är otroligt orolig för vad mina barn får utstå hemma hos mig. Att jag har hem massor med olika män. Det står vinflaskor överallt. Och hennes man då, pappan till barnen, är så orolig och ligger sömnlös på nätterna för att han saknar sina barn så mycket. Det var så hemskt att behöva lyssna på det här. Det här var ju några år senare. Liksom. Jag vet inte hur länge sedan det var nu, men det är väl kanske 3-4 år sedan. Det betyder då att jag måste få de här samtalen på arbetstid och ska besvara det så gott jag kan. Måste infinna mig på möten. De ska träffa henne som har gjort anmälan. Barnens pappa, mina barn, alltså alla inblandade. Och jag blir lika frågasatt som han. trots allt vi har gått igenom. Och de resonerar som så att vi tittar inte på tidigare domar. Vi tittar inte på tidigare utredningar. När jag då säger att hela mitt liv har varit en utredning i 10 år. Alltså när ska detta ta slut? Hur många gånger ska jag behöva återberätta den här historien som vi har varit med om? Vi får ju rycka upp allt. Det blir likadant för mina barn. De får också rycka upp allt och återgå till det som hände där och då. Och försvara sig. Och sen direkt efter det här så får jag en stämning att han vill ha tillbaka vårdnaden igen då. Men jag bestrider ju självklart det. Så då var det ju en ny utredning med familjerätt och socialtjänst igen. Så att det känns ju som att alla år som har gått har bara gått till det här. Alltså det har ju inte, när, jag har hela tiden tänkt, när ska mitt liv få börja? När ska jag få börja leva mitt liv? Alltså det känns som att mitt liv är bara en kamp. Att gå upp varje dag och kämpa sig igenom detta motstånd, uppförsbackar. Alltså det kändes, det är onaturligt att behöva gå igenom allt det här. Det är som att vara med i ett krig. Alltså det är hemskt, man ser inget slut på det. Och man får heller inte den upprättelsen som jag trodde att jag skulle få i och med hans domar. Men det var ju bara precis tvärtom, han var ju bara ännu mer hämndlysten. Och skulle jävlas på de hemskaste sätten. Och dessutom så skulle han ju då, han sa ju till mina barn att han skulle flytta ut efter mig där jag bor idag. Och jag var ju alldeles såhär, men gud, det är inte sant. Och så får man hjärtklappning och blir, alltså det blir som ett ångestpåslag, stresspåslag hela tiden så fort jag får och höra det här via barnen och alla anmälningar. Men han gjorde det. Han köpte ett hus en liten bit ifrån för att komma närmare sina barn såklart. Men tanken var ju att han skulle ta reda på vilka jag umgicks med ute där jag bor. Vad jag gör på min fritid. Och det meddelade han ju då också via barnen. Att han hade full koll på vad deras mamma gjorde. Att, och det känns ju också att jag var ju nästan som paranoid. Jag kände som att jag var filmad hemifrån. Jag vågade liksom inte titta mig om vart jag än var. Alltså det var hemskt att behöva leva så. Men till slut, han bodde bara ett år för han insåg att han hade inte så mycket att komma med där ute. Så att, ja. Han flyttade därifrån helt enkelt och bor på en annan ort idag, tack och lov. Men det är så som det har sett ut under de här åren, att man känner sig liksom aldrig fri.
Hur skulle du beskriva relationen med dina barn idag?
Åh, den är jättefin. Vi har en jättefin sammanhållning. Vi har varit med om så mycket tillsammans och gråtit så mycket, ihopslingrande. Gud, jag blir alldeles rörd. De betyder verkligen precis allt för mig.
Nu har du en lugnare period från allt det här. Känner du dig rädd ibland att det ska påbörja igen?
Man kan aldrig veta med honom. Det är det som är så himla hemskt. Jag kan ju se på honom för att den relationen som vi har idag, vi har ju alltså egentligen så förstår inte jag att Jens klarar av att prata med honom efter allt han har gjort. Men jag har stått över det och fått tillbaka. Jag har ju blivit jättestark igen, om inte starkare än vad jag träffade honom. Så att jag känner ju att jag har ju kraften och modet idag och känner ju inte mig rädd för honom på det sättet. Däremot så tycker jag att han är obehaglig och oberäknelig och jag kan direkt se på honom att han har någonting på gång. Det märks jättetydligt. Men vi har ju den här logistiken. Min dotter har ju bott hos mig på heltid hela tiden, men min son är hos honom enligt domslut som vi följer. Alltså till punkt och pricka följer vi det domslutet för att vi inte ska behöva bråka så mycket om saker. Men jag kan stå framför honom idag och chitchatta och skratta. Alltså jag går in i ett spel bara för gallerierna. Det är inte verklighet någonstans, men det är bara för fridens skull och för husfriden. Men jag är hela tiden beredd på att han kan, helt plötsligt så kan det bara vända. Det som jag tycker är så himla tragiskt, det är ju att att till exempel socialtjänsten och familjerätten vägrar gå tillbaka och titta på gamla utredningar eller titta på tidigare domar. För att jag förstår inte hur det kan vara möjligt att jag då som har själv varit utsatt för det här under så många år och är liksom offret i det här på något vis, att jag ska bli ifrågasatt. För att jag tänker att jag gör ju allt i min makt för att skydda mig själv och mina barn. Så jag förstår inte riktigt hur man resonerar där. Och nej, det måste bli någon form av förändring på det, känner jag. För så här kan det inte få fortsätta. En kvinna och en mamma ska inte behöva utstå mer än vad jag redan har gjort, känner jag. Det är en av punkterna. Sen är det ju det här med handlingskraftighet också. Jag kunde väl känna att det var folk i min omgivning som hörde och visste vad som hände. Men ingen gjorde någonting. Och det, alltså bara agera med vilket medel som helst. Jag förstår att det är jobbigt att man inte vill blanda sig i. Men det kan ju faktiskt hända så att barnens mamma dör där hemma. Du har inte barnen och mamma. Alltså bara agera med vad som helst. Ring polisen, gör någonting som visar att du inte bara sätter på dig skygglapparna och låtsas som att det inte händer. Det är också någonting som jag vill framföra. Och sen det här med människor som inte har varit utsatta och som hela tiden kan ifrågasätta att varför lämnar du inte efter första slaget? Jag skulle aldrig gått med på det här. Jag hade inte tolererat en smäll. Alltså då blir man så här, men herregud, vid det läget man får sin första smäll så är man redan så psykiskt nedbruten och man är överfylld av skuld och skam redan där och då. Så att det är inte så lätt, för man hoppas och tror att det inte kommer att hända igen. För det är vad den här personen säger återigen hela tiden, det kommer aldrig att hända dig något mer. Jag älskar ju dig, du är mitt allt. Samtidigt man får stryk. Alltså, så det är så svårt, men det är också en sån här dumma, ställ inte såna där dumma frågor. För att hade det varit så enkelt att man drar efter första smällen så hade man ju såklart gjort det.
Här har vi hört Isabelle berätta sin historia och hon har ju verkligen, som hon säger här i början, hon har verkligen väntat på ett tillfälle att äntligen få berätta sin historia.
Som alla de andra avsnitten så är det här ett tragiskt människoöde. Det är någon som där kärleken, i det här fallet verkar den inte ha gått lika snabbt för henne att bli attraherad av honom, utan det här är någon som har växt fram. De var unga, det var barn inblandade som det är i många av de här berättelserna. Och den här mannen var säkert jättetrevlig i början, men som hon berättar så förändras det beteende när de fick barn. Då blev det en annan människa. Hon upptäcker smusslande med telefonen. Det är porr som han håller på med. Alltså det är så mycket grejer här som inte hör hemma i ett friskt förhållande, ett hälsosamt förhållande, och det bryter ner. Och sen så beskylls hon beskylls, det är hennes fel. Alltså, det här är klassiskt som härskar gör. De beskyller alltid offret för att det är du som ser till att jag blir så här. Om det inte var för att du sa och gjorde så hade inte jag reagerat så här. De tar aldrig ansvar för alltså, en psykopat och narcissist, de ser inte fel i sig själva, utan allt som sker är beroende på att andra människor har betett sig illa. Så slår de en kvinna till exempel, eller om det är en kvinna som slår man, så är det för att du provocerade mig till att göra det. Och så tänker jag, för att ja, jag kanske skulle sagt eller gjort annorlunda, så kanske inte det hade hänt.
Jag har ju så här fruktansvärda manipulativa drag. Jag tänkte till exempel på den här situationen när han är anhållen i sin frånvaro och hon fick då inte ha kontakt med sina barn, berättar hon. Och då så säger han till henne, ska du strunta i barnen?
Skuldbelägga, shaming.
Eller gör en ljudinspelning av vännerna. Han spelar in hennes vänner som smutskastar henne. Sen så låter han henne lyssna på det här. För att han, och det här är också efter att de har gjort slut. Hon berättar också hur han kan gråta på beställning. Men just som du sa där innan att han skuldbelägger att han slår dottern och sen så säger han att det här gör jag för att du var otrevlig i tonen.
Och han är väl nedvärderande mot en terapeut som de går till också. Så att, ja, men han, det här är en människa som inte respekterar andra överhuvudtaget. Var det inte någon, ja, där var ju någonting där han påstår att hon har kastat sig in i ett element. De hittar på alla möjliga historier för att framstå som oskyldiga till detta.
Just den, när det ändå går så långt att hon som mamma ser hur han misshandlar hennes barn och hör det här.
Sen är det också att är man så nerbruten som man blir i ett sånt här förhållande så man blir så tvivlande på sig själv så man ibland tänker människor som vi har hört också i flera berättelser här att det kanske inte händer på riktigt, det kanske inte är så farligt egentligen. Så vi faktiskt också börjar gaslighta oss själva. Vi säger saker till oss själva som blir så sanna så att vi blir så övertygade om att det är inte så farligt när det faktiskt är fruktansvärt.
Hon beskriver ju här också att helvetet kom när hon lämnade. Är det vanligt att ex-partnern använder barn som kontroll- och maktmedel?
Mycket vanligt den här typen av personligheter. Som återigen, de slår där vi är sårbara och det gör de effektivt.
Tycker du att den har tydliga psykopatiska drag?
Definitivt har en tydliga psykopatiska drag, ja.
Vad är dina råd för den som har barn med en psykopat eller narcissist?
Så lite kontakt som det bara går. Praktiskt, håll dig bara till praktiskt. De vill ofta dra in dig i känslostormar, men håll dig sakligt, kort. Återigen, du ska inte agera ensam. Se till att ha människor omkring dig, ett nätverk där du har ett par stycken du kan anförtro dig och berätta allt det du går igenom. Men, återigen, det här är... Det finns inga 5 enkla tips hur du har barn med en psykopat eller en narcissist. Det här är oerhört komplicerat och svårt. För att ofta är de väldigt skickliga på att dölja för omvärlden, för socialtjänsten, för inom rättsväsendet, hur de verkligen är. Det är du som är utsatt, som är expert. Det är du som ser vad de är kapabla att göra mot dig och dina barn inom hemmets väggar så att säga. Det är där de för ofta, de flesta vill inte framstå som dåliga människor ute i världen. Fasaden är ju jätteviktig för de här människorna. Det är smärtsamt att höra på de här berättelserna, det måste jag säga. Och jag blev faktiskt, även om jag har hört ganska mycket, så blev jag ofta mållös när det gäller människors kreativitet när det gäller att manipulera.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 8 i säsong 2 där Ann berättar om en våldsam man som hon levde med och även om eftervåldet. I nästa avsnitt så möter vi Frida som berättar om en relation som hon hade med en kille som var psykopat och de skaffade också barn tillsammans och det här barnet blev väldigt söndermanipulerat av hennes ex. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay.